Med en värld i gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis.
Äntligen måndag och vi har en späckad kalender eller späckat schema här i studion. Jag noterar mestadels positiva börser i Asien, men chiptillverkaren TSMC fortsätter ned. Detta efter kraftiga ras i bland annat Nvidia i fredags på Wall Street. Det är den 22 april idag, du tittar på Börsmorgon. Embracer ska styckas och bli tre olika bolag. Sen blir det rapportspaningar här i studion. Vi ska bland annat titta lite extra på fyra medelstora bolag. Och så ska vi prata om sju förlorade år. Detta skriver nämligen Claes Hemberg om på dagens debattsida i Dagens Industri. Varmt välkommen Claes. Vi säger också välkommen till Robin Berglund på Pinpoint. Jag tänkte vi ska börja i fredags. Vi hade en riktig sättning i halvledaraktier. Inte minst i Nvidia. Fortsatte som sagt i Asien under natten. Några tankar från dig Claes?
Har man gått upp 200% på kort tid så kan man ju tåla en 10% nedgång. Annars vore det konstigt. Jag tycker att det är inom naturlighetens liksom variation.
10% på en dag också?
Ja, men ja. Har man gått upp 200% som sagt på kort tid så är det småpengar.
Vad säger du?
Nej, men jag delar den bilden också. Det finns utrymme för att den kan handlas ner så att det är väl inga konstigheter.
Den stora nyheten då, Embracer ska delas upp i tre delar. Spontan reflektion på den.
Ja, men det är ju den stora nyheten så här på morgonen. Jag följer inte Embracer som bolag, men den viktiga frågan blir ju, är det här utifrån ett krisläge eller ett strategiskt beslut? Så det är väl det man får följa framåt skulle jag säga.
Jag skulle säga att det är ett rörigt läge som måste redas ut. Det har varit ett nystan med många olika garnfärger och olika aktörer. För oss som inte följer bredd- och spelmarknaden så har det varit kanske svårt att förstå vad de faktiskt innehåller. Genom att dela upp det så blir det tydligare och då kan man antagligen värdesätta det bättre.
Och för er som har missat det, Embracer ska alltså delas upp i tre bolag. Asmodee Group ska ett av dessa heta. Det är alltså brädspelsdelen som man köpte för några år sedan. Coffee Stain & Friends blir en spelutvecklare som jag tolkar det av lite mindre karaktär. Medan Middle-earth Enterprise och Friends kvarstår som det sista bolaget utvecklar stora spel. Förstås också med stora risker och lite mer osäkerhet kring utfallen. Vi pratade med Lars Fingerfors tidigare i morse. En första del av det samtalet lät så här.
Vi försöker skapa tre börsbolag som har en relevant storlek som large cap-bolag på Stockholmsbörsen. Så summerat så kommer ju varje gren omsätta mellan 10-15 miljarder, tjäna mellan 2-2,5-3 miljarder och men den finansiella profilen är väldigt annorlunda i form av kassaflöden som är väldigt starka inom Asmodee, kommer vara väldigt starka inom Coffee Stain & Friends, kommer vara positivt men svagare inom Middle Earth där de stora vinsterna ligger längre fram i framtiden när verkligen de stora spelen kommer och när vi kan dra alla synergier ifrån till exempel Middle Earth.
Ja, Asmodee, tråkig Asmodee om man får säga det med tanke på att man har regelbundna och planeringsbara intäkter tar också en större del av lånebördan i det här. De här tre garnnystarna som kanske blir lite mindre i UV-klass.
Jag tycker mig se det här att det är någon slags ska man säga, treans växel, fyrans växel och femmans växel. Inte bara för ägaren utan för nya investerare. Det blir väldigt tydligt. Vad är det jag köper om jag väljer ett eller annat? En spännande fråga är vem som blir vd i de olika bolagen. Lars kan inte sitta i alla. Han har ju varit någon slags galjonsfigur för hela idén. Vem 17 ska klara av att bära den? Kronprinsen, kronan.
Det låter som att vi får se vad svaret. Hela intervjun på väg ut förstås på di.tv om den inte redan ligger ute, säger kontrollrummet. Men jag fick inget svar på den frågan än. Han lovar ju däremot att vara kvar som huvudägare eller storägare i alla tre bolagen. Och min tolkning mellan raderna var att han kommer att fortsätta att bestämma även om man kanske inte kan vara vd på pappret i alla tre. Någon reflektion, Robin?
Nej, men som du säger, Claes, är anledningen eller syftet att man vill få en lättare kanske redovisning eller lättare för investerarna att kunna följa de här bolagen. Det har varit lite komplext i de stora liksom globala koncernerna som de har varit. Så att, jag antar att det är huvudsyftet.
Jag antar att vi har gått igenom ett skifte där tillväxt stod väldigt mycket i fokus under billiga pengar åren. Nu blir det annorlunda. Jag frågade faktiskt om just synergier. Förut så har man ju snackat om synergier till exempel mellan brädspel och dataspel. För man kan jobba med varandra men som är liknande titlar. Så här lät det svaret.
Ska vi vara helt ärliga, så att vi gjorde den här affären under vad man kan kalla boomåren. Där det var väldigt stor tillgång till billig kapital. Där vi skulle maximera organisk tillväxt. Nu har vi dragit ner den takten när vi kommer se under det här omslutningsprogrammet från 8 till 5 miljarder. Vilket gör att vi måste mycket mer selektivt välja de projekt vi investerar i egen balansräkning i. Det har ju såklart även drabbat de här så att säga, Asmodee eller Transmedia-projekten. Men vi gör fortfarande, man måste vara mycket mer selektiv. Det påverkar ju den synergin också. Men Asmodee kommer vara en del av så att säga, familjen. Det kommer finnas ett starkt samarbete till exempel rörande hela Middle Earth-universet. Såklart ifrån Middle Earth till Asmodee. Det är bara ett exempel på samarbeten som kommer överleva den här uppdelningen så att säga.
En ganska frispråkig Lars Wingefors. Som sagt, hela samtalet på di.tv. Vi kommer också att fortsätta samla in röster och reflektioner i temat till vårt magasin Börskoll klockan 14 i eftermiddag. Men vi har en späckad kalender. Så om ni inte vill in med något avslutande så tänkte jag att vi går vidare.
Jag tänkte på spelbranschen som idé. Jag har vuxit snabbt i Sverige, i Skövde och i Karlstad och så vidare. Det är spännande när man delar upp bolagen och man kan få ännu fler sådana nav att växa. Och speciellt som kanske bilindustrin behöver lära sig lite grann om spelindustrin eller underhållningsvärdet, inte bara bakom ratten utan också i mjukvaran. Så att det finns en spännande koppling där i Västsverige.
Och där finns en spännande Värmlandskoppling, för nu blir det ju tre bolag i Värmland, i Karlstad, lät det som ska, det blir väl ett ännu större kluster då, precis som vi har två Volvo-bolag i Göteborg. Ja, fortsättning följer. Heja Värmland. Vi går vidare till BioArctic. Jag vill bara nämna kort att läkemedelsbolaget har ingått ett forskningsutvärderingsavtal med sin japanska partner Eisai. Enligt Gunilla Oswald, vd i bolaget förstås, visar detta att bolaget står på flera ben än Alzheimer-läkemedlet Leqembi. Och så har Ikano köpt en portfölj av Nordnet. Det här kom i fredags. Det verkar handla om konsumentlån. Man betalar en viss premie för det här. Jag tror att det ska göra Nordnet lite mindre riskabelt. Eller hur ska man läsa den här nyheten?
Nordnet har genom åren talat mycket om att vi tar risk och vi får bra betalt för risken. Men nu kanske man har lite grann ändrat sig och sett att nej, just i det här området där känner vi mer på att sälja. Så det är lite ny sida kanske av Nordnet vi ser. Eller om de byter spår och växlar om och höjer tempot på en annan front. Vi får väl se.
Ja, de kanske ska börja med återköp eller något annat trevligt. Vi får se vad som kommer ur detta. Intressant att få Nordnet-tolkningar ifrån Nischbanks, nätbanksveteranen Claes Hemberg. Hörrni, däremot en annan abrovink på banker som vi också ska få från Claes, det är rör bolån som länge stått för bankvinsterna. Numera är det istället sparande som är kassakon. Kan du berätta om det?
Sparkontorna framför allt. Det handlar om att utnyttja folks passivitet. Man kan läsa dem som galärslavar i bankvärlden. De paddlar och ror vidare. Och förut satt de vid bolåneåren och rodde och då tjänade mycket pengar på det. Men när räntorna steg så blev det lättare för bankerna att tjäna pengar på sparkontorna.
Eftersom räntan är så låg och folk är trötta nog att inte ta ut sina pengar.
Ja, räntan som bankerna får från Riksbanken är 4%. Men man lånar ut till vanligt folk för bara 2%. Så marginalen där är 2% som syns på den här bilden. Idag längst till höger, den röda linjen, har stuckit upp till 2%. Medan den svarta linjen som då är bolånemarginalen har sjunkit ihop till hälften, bara 1%. Så visst är det så att man tjänar mindre på bolån idag för några år sedan. Men man tjänar desto mer på sparkontorna.
Tur är väl det, för tillväxten inom bolån borde väl vara ganska dämpad med tanke på hur trögt det har varit på bostadsmarknaden. Det märker man inte i Stockholms innerstad, men
nej,
i landet.
Men intressant att bägge två produkterna eller tjänsterna är otroligt stelbenta. Folk rör sig inte, utan sitter kvar och betalar dyrt på bägge två områdena. Så att någonstans har bankerna fått en ytterligare växel här. Men sen får vi se hur många år den här håller. Det kanske bara är ett halvår till. Sen kanske även sparkontorna konkurrensutsätts mer. Men folk är inte lika benägna att flytta. Så att jag tror vinsterna finns kvar där.
Om vi får sänkta räntor. Det är bankvecka den här veckan. Vi har HB och SEB på onsdag och Swedbank på torsdag. Även om du vill flika in något apropå bank.
Nej, men SEB har historiskt alltid haft höga räntenetton på just bolånen, så det ska bli väldigt intressant att följa den här veckan. Och som du säger, Claes, det är lite hämmande rörlighet på marknaden, så att folk sitter kvar i sina bolån och betalar de här räntorna, så att bankerna sitter där på en ganska bra position som du brukar proklamera kring tidigare. Så att...
Ur samhällsperspektivet så borde staten vara mer intresserad av att flytta runt folk för att få rörligheten. Och så att om det är mjölk eller levpastej eller bilar eller bolån, så är rörlighet någonting som håller ner priser upp i kvalitet. Men det verkar inte vara så intressant.
Är det inte därför vi har SBAB?
Det hoppades jag också, men vi har inte sett att de har lyckats här. Och de har inte utlåning i form av eller sparkonton. Men hade de infört det, då kanske de har fått en annan extra växel att just konkurrera i det här läget. Men det känns som att staten har lite grann missat den här förändringen. Att nu kan man tjäna pengar på två stycken galärslavar, både bolånet och sparkontot.
Avslutningsvis då, kort reflektion. Kvantitativa lättnader, hur viktigt har det varit för bankerna?
Ungefär 20 miljarder per år visar det sig. Jag snackade med en före detta bankanalytiker här i helgen faktiskt. Och vi diskuterade just hur de pengarna som trycktes ut, 1000 miljarder, det är pengar det med. De måste landa någonstans, och de landar hos stora banker som får då 4% för att ta emot de här pengarna. Och lånar sedan tillbaka dem till Riksbanken för 2%. Så de kör en marginal på 2% på 1000 miljarder. Det blir ungefär 2 miljarder i månaden som har riskfria vinster. Tyvärr kan inte staten göra så mycket annat. Det är som så som systemet funkar. Ska man få ut pengar så måste de landa någonstans. Men det är intressant.
Grattis storbankerna alltså. Gratis vinstpengar från kvantitativa lättnader.
Men pengar tas ju tillbaka lite grann. Så att vinsterna kommer ju sjunka.
Mm. Vinsterna kommer sjunka och räntorna kanske går ner. Det kanske blir tuffare för bank framöver då. Vi får se och tyvärr gå vidare. Vi ska rikta blickarna lite mer mot hälsovård. Vi har nämligen fått en rapport idag i form av Link. Vi har med oss Carl Tobiasson som leder hälsovårdsinvesteraren. 2024 inleds i samma tecken som 2023 avslutades. Du kan väl ge oss en liten sammanfattning, Carl. Varmt välkommen ska jag säga också.
Tack så mycket. Nej, men det är ju tydligt i det vi har sett här senast att våra medtechbolag och de bolagen som har dragning åt det hållet, de går fortsatt väldigt bra och det uppskattas mycket av börsen då. Det är ju framförallt de noterade bolagen som driver totalen. Och motsatsen kan vi säga om våra biotechbolag då, som fortsatt har det ganska kämpigt börsmässigt och rör sig sidledes eller något neråt då. Sammantaget så blir det här så att säga, en mellanperiod för oss då, med ett sidledes utveckling på navet. Men faktiskt förvånande stora svängningar i underliggande. Sen som vi försöker påpeka, de chanser vi får är ju liksom att vi utvecklar bolag långsiktigt. Och några av de här bolagen har varit engagerade i 15-20 år, så det är klart att enskilda kvartal inte spelar speciellt stor roll. Men det är ändå en intressant utveckling som vi ser i underliggande.
Den här utmaningen, vi har pratat om den ett tag, att små spelare har svårt att hitta finansiering. Märks det någon islossning där nu när allting går så mycket bättre på marknaden?
Ja, vi hade väl kanske hoppats på lite mer islossning skulle jag vilja säga. Det är fortfarande så att det finns ganska mycket bolag, ganska många projekt, svårt att hitta pengar. Många investerare hade kanske sett framför sig att det här skulle lugna ner sig lite nu. Visst, vi skönjer en förändring som vi noterar ofta kommer från USA. Där det har skett en hel del transaktioner under första kvartalet. Vi ser också att det går att ta in lite större pengar där. Och så här. Vår förväntan är väl såklart att det här ska spilla över till Norden. Men fortfarande så kan vi nog inte ropa hej, utan vi känner att det fortfarande är ganska... Det är ganska tunt där ute och jobbigt för de här små bolagen, och nog är det så att vi har väldigt många små, framförallt biotechbolag som är noterade, som krigar om de här få pengarna som finns nu då.
Ja, men det måste vi tyvärr bryta. Väldigt intressant. Hoppas att pengaflödet växer och att fler kan skapa intressanta hälsovårdslösningar. Stort tack till Carl Tobiasson. Vi pratade bland annat om hur tufft det är för kapitalfinansiering i de här mindre bolagen. Vi hade ju lite av ett överskott på noteringssidan här om året, Claes.
Just bland medtechbolagen var det en stor, alltså kan jag gissa 50-70 bolag någonstans som kom på kort tid in till börsen, och sen så stöp börsen och kapitaltillförseln, så att de kan nog sitta i knipa nu. Det är säkert både 50-70, kanske till 100 bolag som behöver ta in pengar, och så finns det inget flöde med pengar där ute, så det kan nog se tufft ut för dem. Och de har svårt att konsolidera, för de har två helt olika, eller tre helt olika affärsmodeller eller produkter och tjänster, så att det är svårt för dem säkert.
Kanske någon värmlänning som kan bygga ett konglomerat, sätta ihop olika.
Nej, men vi såg i alla fall i 10 januari så var det ändå lite mer kapital som kom till börsen. Vi såg Camurus som gjorde en ny emission, fick mycket pengar, så det går ändå där ute. Men det är klart att vissa hälsosektorbolag har lite tuffare där ute med en annan affärsmodell kanske.
Och de är så mogna, Camurus, de är ju jämfört med många av de här skuttarna.
Ja, men det är beklagligt om det är svårt, om många bra idéer aldrig kan finansieras och tas vidare. Vi svingar oss vidare däremot i schemat. Klockan har slagit 9. Det är dags för börsöppning.
Stockholmsbörsen öppnar över nollan och stiger precis vid börsöppningen. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi Nibo Evolution i toppen som båda stiger över 1%. I botten däremot så hittar vi bara Ericsson och Boliden som båda backar ganska lätt. Och går vi vidare till Embracer så ser det ut att bli en rejäl uppgång. Vi får vänta på avslut där, men bolaget meddelar nu på morgonen att de vill dela upp bolaget i tre fristående börsbolag. Investmentbolaget Link som precis gästade programmet stiger väldigt lätt precis vid börsöppningen. Och senare idag så rapporterar Getinge och Sandvik. Inför rapporterna så stiger båda aktierna omkring 0,5%. Och 0,5% stiger även Nordnet. De säljer sin privatlåneportfölj till Ikano Bank. Beijer Ref köper det amerikanska bolaget Young Supply som omsätter 1,4 miljarder kronor. Och Beijer Ref stiger 0,7% ungefär. Ja, en halv ungefär. BioArctic däremot stiger 1,5%. De inleder ett nytt forskningssamarbete med japanska Eisai som man sedan tidigare har samarbetat med kring Leqembi. Och Xbrane får bakläxa av FDA som vill ha fler uppgifter i deras ansökan om marknadsgodkännande för behandling mot ögonsjukdomar. Och aktien den backar rejält och är ner 32% precis vid börsöppningen. På rekfronten så Anode får säljstämpel av Handelsbanken och aktien tappar 3% precis vid börsöppning. Åt andra hållet rör sig Volatil som istället stiger 3% när de får köpstämpel av Nordea som återupptar bevakning. Men vi får avvakta avslut i Embracer som ser ut att stiga rejält. Stockholmsbörsen är i alla fall munter och stiger närmare 1%.
Ja, jag antar att börsglädjen i allmänhet är ett resultat av att vi inte fått så mycket krigsnyheter under helgen som många befarade. Du var inne på en Embracer-spaning, lät det som.
Ja, men precis. Jag nämnde inledningsvis att kommer marknaden liksom tolkas som en krissituation eller ett strategiskt sådan. Och med tanke på börsöppningen så verkar ju investerarna tänka att det här är ett strategiskt bra beslut helt enkelt.
Så i bästa fall en kombination av båda. Ett strategiskt bra beslut som löser krissituationen, Claes.
Någonstans så kanske bilden av Wingfors har varit att han bygger mycket och snabbt. Men vad är det han egentligen bygger? Och nu verkar han lite mer självkritiskt säga nej, jag måste fixa och städa och domna här och bli tydligare. Och bara den självinsikten kanske gör att bolaget får större tilltro. En slags ny våg av Wingfors.
Wingfors 2.0. Visare, men inte knäckt på något sätt.
Sen är spelbranschen spännande för den bygger ju på lojalitet. Kunden stannar kvar under lång tid, ungefär som telekomtjänster eller bolån för den delen. Mm. Så det är en spännande bransch för många tror jag, att investera i. Att vara med någonstans när man bygger lojalitet och underhållning som är mycket större nisch än någonsin tidigare.
Det bygger starka varumärken.
I de sekunderna när jag är i luften så är det en kamp på liv och död.
I Spotlight-serie Vinnarskallarna minns stjärnorna själva de dramatiska svenska sportögonblicken. Hör Anja Persson berätta om när hon kraschade i OS-backen, men reste sig igen.
Jag ville vinna över berget.
Vinnarskallarna. Nytt avsnitt varje fredag. Sök efter podden Spotlight.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
som jag vill komma tillbaka till. Mm. Ja, fortsättning följer. Jag tyckte det var en väldigt bra intervju, så jag vill göra reklam för den. DI.tv är adressen för hela samtalet med Lars Wingefors. Vi ska blicka framåt mot rapportsäsongen. Pinpoint står ju med oss här i studion. Det innebär prognoser förstås. På Pinpoint kan man lämna sina egna estimat på bolag som kanske inte följs av så många analytiker. Och ni är duktiga på att aggregera datan, så jag tänkte att jag ska mjölka den här guldkalven som står bredvid mig, och vi har en graf som blickar framåt mot rapportsäsongen. Robin, nu kan vi berätta vad vi ser här.
Ja, det stämmer. Om man bara, först och främst, min känsla inför den här rapportperioden var att många bolag har tonat ner förväntningarna, både inför Q1 och Q2, det vill säga första halvåret. Och det tycker jag också visar lite i den här datan. Det är faktiskt den lägsta förväntasbilden någonsin, där vi har då börjat mäta det här från Q1-22. Och det vi ser är alltså omsättningstillväxten year on year och även resultattillväxten year on year. Både förväntad och det faktiska utfallet. De faktiska utfallen är alltså de heldragna linjerna, medan de prickiga är då de förväntade. Vi noterar 3,7% i omsättningstillväxt förväntar man sig på en aggregerad nivå och 3,2% resultattillväxt. Så jag säger att den här datan bygger på omkring 350 bolag. Och det här kanske korrelerar lite med också, det har varit osedvanligt få vinstvarningar för det här kvartalet. Så möjligtvis att då förväntningarna speglar mer vad bolagen kommunicerat tidigare, att de inte behöver agera på det i termer av MAR, det vill säga göra då en vinstvarning som kan ses negativ. Sista jag vill tillägga till den här sliden, något som är väldigt intressant är ju att om vi blickar tillbaka hela 2023, från Q1-23 till Q4-23, så ser man i Q1 så överträffade bolagen resultatförväntningarna, i Q2 missar man resultatförväntningarna, i Q3 överträffar man resultatförväntningarna, i Q4 missar man resultatförväntningarna.
Så då överträffar vi nu då?
Exakt i antagandet skulle jag säga. Det är hela sanningen. Nej, men det är rätt intressant ändå att det har fluktuerat så från kvartal till kvartal och baserat på hur bolagen har presterat.
Men visst har vi sett lite ökade vinster jämfört med förväntningarna det här kvartalet som vi är inne nu. Men däremot försäljningen har ju inte varit så positiv.
Det är min känsla att försäljningen är mjukare, men man försvarar vinsterna. Jag vet inte om du vill flika in.
Ja, nej, jag håller helt med. Nu har det varit ganska få rapporter hittills, men det har varit brett i ganska många sektorer. Mm. Så att jag delar helt den bilden.
Och så säger man upp folk.
Och det är bra.
Nej, det sa jag inte. Jag sa att man säger folk för man tror att våren och sommaren blir tuff. Mm. Och så kanske man förhoppningsvis kan återanställa folk innan de blir hemskickade.
Men det är intressant att det finns en sån spariver. Och tuffa tider är faktiskt nästa programpunkt. Pappersläsare har sedan sett Claes Hembergs vackra nuna i tidningen på debattsidan, där du skriver om 7 förlorade år, ska jag säga.
Precis, det var ju tydligt redan faktiskt för 18 månader sedan, alltså tidigt 2022, att nu kommer inflationen, det här kommer påverka folks köpkraft. Och då såg det ut som att det var 10 år som vi skulle förlora. Alltså 2023 när året började så hade vi bara 113 års köpkraft kvar i plånboken. Då har vi förlorat 10 år. Och nu någonstans ser det ut som att vi kommer att förlora 7 år. Men vår kära finansminister sa förra veckan att 2027 så är vi tillbaka. Men då räknar hon fel, måste jag säga. Utan hon räknar då att 2027 får vi 2021 års köpkraft. Alltså vi är tillbaka till den köpkraften vi hade innan inflationskrisen. Så att hon säger inte att vi förlorat 7 år. Hade hon erkänt att det var 7 år vi förlorade, då hade hon också avkrävts större åtgärder, insatser för hushållens bästa.
Frågan är om sådana insatser kan bli aktuella när inflationstrycket har kommit ner, men att man inte har vågat göra dem hittills, så att man inte vill elda på inflationsbanan.
Någonstans måste man bara hjälpa folk att överleva den här tuffa krisen. Det värsta inflationen vi har haft sedan 70 år tillbaka. Så det är inte så att folk har små problem, utan det är ganska stora problem där ute.
Så är det. Och vad skulle du vilja se för åtgärder? Hur ska vi krympa det här till bara 5 år? Högre löneökningar vore väl?
Det är lätt att säga, men tillväxten i Sverige är inte så stark. Och löneökningar kanske någon rimlig nivå talar man om i helgen. Riksbanken önskade sig högre löneökningar och fick då på tafsen från Svenskt Näringsliv, så tyckte att det ska inte Riksbanken tycka någonting om. Men det måste ju Riksbanken kunna diskutera löneökningar. Har liksom Svenskt Näringsliv någon slags patent på att bara få tala om löneökningar? De beter sig som ett sovjetstat någonstans, men det tror jag inte. Tillbaka till hushållen
idag. De vill gärna äga agendan.
Tillbaka till hushållen. Problemet tror jag för hushållen idag är att det är så lite tillväxt, lite löneökningar, men ändå stora kostnader som sitter på. Ofta bundna kostnader i långa avtal. Och här behöver folk hjälp att förstå vilka avtal har vi och hur kan man få ner de här priserna och kostnaderna till en rimlig nivå. Så istället för lönefokus och intäktsfokus, kanske utgiftsfokus som kan hjälpa folk att hitta köpkraft. Det är sätt att räkna som inte politiker brukar tänka. Men mycket kostnader som bara rinner iväg för folk inte har koll på sina avtal. Så att vad jag föreslår här är ett förhandsval. Att den som inte väljer får till exempel snitträntor inom bolån. Det skulle spara svenskarna någonstans 40 000 kronor per år om man liksom ställer över ansvaret på banken att förhandla, inte bolån. Idag är det bolånen som måste bevisa att hon är värd ett bolån och ska ha en viss räntesats. Om vi vänder på steken och låter säljaren ta ansvar i telekomtjänster eller bolån eller billån, vad det nu än är. Så det är en konsumenträtt som måste justeras efter vilken slags tillväxt vi har i landet.
Vi ska gå vidare. Vill du flika in något på det där?
Nej, men jag håller med. Och det kommer ta tid. För att, men även Riksbanken pratar om att sänka nu i maj eller juni. Men det är 25 punkter. Men folk sitter med 4,5-5% i ränta idag. Mm. Det kommer ta tid innan det ens får en inverkan i folks plånböcker. Så att jag, intressant spaning är att det är just 2027. Och det är nog inte helt omöjligt att det kommer vara så pass lång tid framöver.
Och då tappar vi 7 år. Alltså 7 års jobb, slit och släp. Inte onödan, men inte med någon löneökning.
Nu är det inte så lyckat och jag är orolig för tidsfaktorn, att ju längre tid vi har den här dynamiken, ju mer börjar det smälla i både hushåll och företag. Vem vet?
Jag kopplar också till elektrifieringen. Ska jag ta det nu eller tar vi sen?
Nej, vi ska återkomma till elektrifieringen.
Ja, det är intressant kvar. Att den finns med där också i sammanhanget, att man har billigare fordon men inte svenska eller europeiska politiker.
Det är intressant och det är så intressant att vi sparar den som en teaser till slutet av programmet. Jag vill nämligen stanna kvar i det konsumentrelaterade på börsen. Det är nämligen så att uppenbart har ju det varit stor press på konsumentaktier, men det ser kanske lite ljusare ut på estimatsidan.
Ja, i alla fall om man får tro våra drygt 14 000 investerare, har en graf på det här, om vi får fram den. Man förväntar sig, om vi tittar på de här tre stycken sektorerna för Q1, så är ju konsumenten i mitten där investerarna förväntar sig högst resultattillväxt, närmare 16% mot industri som ligger 4 och 3,2. Och det här är ju intressant. Jag menar, man pratar om att konsumentsektorn ska man inte äga när räntorna höjs, centralbankerna höjer, den var lite överköpt under pandemin, men den här sektorn har ju varit ändå bättre om vi ser till fjolåret. Och det finns väl även potential att den kommer att öka och att den har även börjat ganska bra i år. Och tror vi då investerarna, så förväntas den sektorn växa störst då. Då blir det lite varningsfinger dock. Det blir viktigt för bolagen att liksom möta upp de här förväntningarna för att kurserna ska upprätthållas. Annars finns det ju en överhängande risk att de går åt andra hållet.
Frågan är hur allvarlig en försenad räntesänkning är mot det här börsscenariot på något sätt.
Alltså jag tror inte det är helt alarmerande. Eller för börssentiment, absolut, det håller jag med om.
Jag tänker säkert för konsumenten också, om man går och hoppas på snabba räntefall och så får man inte det.
Ja, det är ju mer i så fall, min tycker jag, var den psykologiska aspekten i det, än den faktiska, vad du kommer att spara i räntekostnader så att säga. För den kommer vara ganska marginell om man då sänker 0,5 punkter. Men absolut, det psykologiska spelar en jättestor roll. Och i synnerhet om vi tittar på aktiekurserna.
En räntespaning, jag upplever att det är fler och fler som börjar tala om att en jättesänkning kan komma redan i maj. Alltså både en halv och en hel procentenhet ner. Och det är för att man egentligen inte räknat fel, men man i den officiella statistiken räknar årssiffror, alltså mars mot mars. Och då ser det som att det är 2,2% inflation. Men räknar man månad för månad, så upptäcker man att sista halvår så faktiskt inflationen varit runt 1,6. Så vi har redan passerat mållinjen för länge sedan. Och att vi därför riskerar att få en, ska man säga, för dyr ränta för länge, som kan spä på en situation vi absolut inte vill hamna i redan på höstkanten. Så lite grann på hur man räknar. Och Riksbanken sitter antagligen och räknar månad för månad. SCB, som är den officiella generatorn här, talar bara om årssiffror. Det är lite vilseledande.
Jag har hört en halv punkt, alltså 0,5 på det här argumentet det. Framföras från, det var Leif Pagrotsky som skrev till mig och sa det, ja, så jag antar att det är lite av, påminner om LOs argumentation.
Leif har jag också som källa delvis, men inte helt, utan även Swedbank talar om, och MSCB inne på, att räntorna kommer sänkas mycket snabbare än vad många förväntar sig, på grund av att just att räntan har varit mycket lägre, förlåt, inflationen har varit mycket lägre än vad vi egentligen förstått och inser.
Samtidigt är våra centralbanker inte främmande för att fortsätta lite för länge på tidigare inslagen väg.
Men ni kommer ihåg, förlåt, bara i hösten 2022 när man höjde en hel procentenhet och fick Financial Times att skriva upp Sverige höjer snabbare än alla andra. Mm. Man kanske gör en omvänd.
Ja, det går fort i penningpolitiken, så är det ju.
Speciellt med bolånen som är dyra.
Och då hörde ni det först här av Claes Hemberg. Jag vill nämna en annan konsumentrelaterad sektor, nämligen skönhet. Julia Forsberg på Dagens Industri har skrivit om 5 sådana bolag. Det handlar bland annat om svenska Lyko, som faktiskt gått bäst i sektorn på 5 års sikt. Det här känns kontraintuitivt, för Lyko har ju haft det ganska motigt på börsen. Du ser kursen i blått, upp som en sol, och sen har den planat ut lite grann. Hon skriver också om andra, andra bolag i sektorn i andra länder pekar ut L'Oreal som en vinnare trots att bolaget haft en del problem. Två andra favoriter är Ulta Beauty i USA och Matas i Danmark som pekas ut som köpvärda. Vi kan väl påpeka att Kina är en viktig faktor för flera av de här bolagen eftersom man exporterar precis som lyxvarumärken som vi pratar om ofta, så är den kinesiska konsumenten särskilt viktig i det här sammanhanget. Och nu ska vi knyta ihop den här säcken. Du var inne på elektrifiering, vi har kommit in lite grann på Kina. Du har lite tankar om bilar, Claes.
Precis, om vi börjar med just konsumenten, vi börjar där, så svensk eller europeisk bilköpare är någonstans 55-56 år gammal och gillar att köra samma gamla bil som han, ofta han, alltid har gjort. Men vad de stora konsumenterna finns framöver, det är Kina. Och där familjen Tsang, som de vanligaste namnet i Kina, de är 34 år, de vanligaste bilköparna i Kina. De är uppvuxna med mjukvara, med infotainment på ett helt annat sätt och helt andra krav. Så de nöjer sig inte med att det brummar under motorhuven. De vill ha en helt annan bil, helt annan prestanda. Och det gör att det byggs sådana bilar i Kina som också nu är på väg hit.
Så Kinas Svensson vill ha förnyelse och de vill ha coola elbilar, eller hur?
Ja, precis. Och vi i Europa kan ju inte. Vi har inte träffat dem, vet inte hur de tänker. Det är lite grann som någonstans i Karlstad. Vingefors spelare, det är kanske de som vi ska titta på snarare än vilka som köper bil i Tyskland.
Möjligen är de inte alls... Vingefors kunder är väl knappast värmlänningar, så att säga. De är väl helt
globala. Förlåt, men jag tänkte på deras perspektiv på världen, att det är mycket mer fråga om underhållning, nöjesindustri snarare än att köpa en bil. Alltså med att pressa plåt och bygga bil är väldigt enkelt. Det svåra är att fylla den med ett bra batteri, mjukvara som kopplar ihop batteriet med åkaren och upplevelsen.
Ja, nu förstår jag. Det blir mer av en upplevelse, mindre av en maskin. Du får flika in när du vill här, Robin. Vi tittar på lite bilder så länge som du har skickat in, Claes. Du kan väl notera, här ser vi elfordon i motvind.
Ja, precis. Det här är de mindre aktörerna. Vi har ju två stora aktörer, jättar. Det är BYD, kinesiska, och Tesla som tog för bägge två, 15% av marknaden. Sen har vi några nya uppskuttare här som har kommit de sista 4-5 åren. Med stora problem visar det sig. För att vara liten i den här världen är svårt. Här är skala som gäller. Där BYD och Tesla har nått den här skalan i sin nisch, elbilar. Medan de här då har uppenbara problem och jag har svårt att se hur de ska klara sig på egen hand, egen fot. Både att hitta kapital och utveckla produkter som klarar den här konkurrensen. Polestar har talat med dem, de säger att de ska konkurrera med BMW bland annat. Och det kanske de lyckas med, men väldigt lite nisch att konkurrera med när vi ser massiva billeveranser till Europa. Nästa bild är kanske ännu mer spännande. Vi ser de sista 3 åren hur BYD har stuckit iväg från någonstans 7-8% marknadsandel upp till över 15-16 och nu störst i världen gäller elbilar. Medan Volkswagen som tillhör dem, det trygga, stabila, långa segmentet har legat stilla under alla de här avgörande åren för bilindustrin. Så att vi har en omställning som är väldigt tydlig där Tesla och BYD har elektrifiering som fokus och gör det väldigt bra. Och kan den här kinesiska konsumenten, familjen Tsang, som är 34 år, medan Volkswagen, Toyota och de andra ofta fokuserar på de äldre konsumenterna och är fast i fossila bränslen som antagligen hämmar tysk industri. Det tycker jag vi ser bland senaste åren. Tillväxten är inte alls lika stark där. Och frågan också hur Sverige kommer påverkas när tysk industri, europeisk industri är fast i ett gammalt spår och inte växlar över.
Fast nu har vi ju växlat tillbaka. Nu är det ju billigare att köra med diesel och ingen vill ha elbilar längre. Plus att de sänks pris kraftigt.
Det svänger ju. Men det är intressant att Tesla och även BYD sänker priserna så kraftigt. Och BYD lovar en bil under 200 000 kronor. Och även Tesla talar om en billig bil. Så att vi kommer se ett flöde av billiga elbilar som mycket väl kan slå ut fossila bilar. Räknar man på den gamla prislappen i höstas så redan då var fossila priserna och de elpriserna jämbördiga, så att nu borde elbilarna vara mycket billigare att köra.
Jag bara delar den bilden också för att det blir så inflation i elbilar i Kina. Vi har Seeker, Xpeng med mera och de pratar ju precis som du säger. Man vill skapa en Svenssonbil, det vill säga du kan köpa en elbil för 350 000. Det är klart att det kommer pressa ner priserna på de övriga elbilarna som kostar.
Och blir det så 200 000?
Dessutom. Ja. Så att det är klart att det kommer pressa ner priserna för de som ska ta 800 eller 1 miljon för en elbil. Mm. Med ungefär i motsvarande prestanda.
Och vad europeiska bilmärken gör, de konsoliderar. De köper in sig i kinesiska batteritillverkare och tar hit batteritillverkare. Men det är lite grann att köra ska man säga, efter BID, inte köra i kapp dem eller köra liksom man säger, i samma idé. Så de måste nog lägga ner sin fossila industri för att lägga in alla pengar och energi med fokus på el för att komma i kapp. Här ser vi värderingarna. Mm. Tesla är det stora bilbolaget i världen. Trots att de tillverkar inte flest bilar, men de är absolut mest värderade. Och det handlar mycket om självkörande, tilltron till att de ska vara de som levererar självkörande bilar som vi kan då låta jobba åt oss på nätterna även om vi äger och kör dem själva på dagarna. Toyota är stor i antalet bilar, men inte elbilar så stort. BYD dyker på femte plats, trots att de bara egentligen hittills har sålt mest i Kina, tror man, 60-70% av sin försäljning i Kina. Ferrari, BMW, sen är det bara gamla märken. Så att vi ser att de här småmärkena har väldigt lång tid för att komma ikapp. Och de stora gamla märkena kommer att ha tillräckligt svårt för att klara den här övergången.
Ferrari får vi väl nästan sortera i någon annan slags kategori.
Jag tror de har elbilar också.
Ja, absolut. Ja. Ett par på gång. Men jätteintressant. Frågan är om de här värderingarna, vi såg ju ofantliga börsvärden, ska ner i takt med att priserna på bilarna går ner om man accepterar att konkurrensen faktiskt är verkligt hårt.
Man skulle vilja se att de stoppar in pengarna för att tillverka de nya bilarna som vi såg i dagens morgontidning. Första sidan var det om Volvo som nu gör sin första megapress. Det är åt det hållet vi måste gå och satsa på nya tekniker, inte hålla oss fast vid gamla dieselaggregat.
Jag tar med det här och jag tar med den viktiga reflektionen att innovationen nu verkar ske åtminstone delvis i Kina först. Den gamla föreställningen är att vi uppfinner och Kina kopierar.
Och nu är det precis tvärtom. Och det handlar mycket om vilka konsumenter som finns där som ställer krav. Vi har fel konsumenter i Europa.
Mm, mycket intressant. Vi smälter det här genom att återvända till Studio 2 och Stockholmsbörsens förhoppningsvis fortsatta uppgång.
Ja, uppgången fortsätter och Stockholmsbörsen stiger ungefär 0,8%. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi Sinch i toppen som stiger över 3%. Även SBB ser en uppgång på närmare 3%. I botten däremot så hittar vi faktiskt bara två av våra 30 storbolag och det är Boliden och ABB som båda backar omkring 0,5%. Och Embracer rusar och upp 16%. De vill ju dela upp bolaget i tre fristående börsbolag. Investmentbolaget Link rapporterade minskad avkastning, men aktien den stiger ungefär 0,5%. Så här 20 minuter in i handelsdagen. Och senare idag så rapporterar även Getinge och Sandvik. Nordnet säljer sin privatlåneportfölj till Ikano Bank. Och Nordnet stiger lite lätt. Beijer Ref däremot, de stiger en dryg procent. De köper det amerikanska bolaget Young Supply som omsätter 1,4 miljarder kronor. BioArctic inleder ett nytt forskningssamarbete med japanska Eisai som man redan samarbetar med kring Leqembi. Och BioArctic stiger 2,5%. Åt andra hållet rör sig Xbrane som rasar 28, närmare 30%. De får bakläxa av FDA som vill ha fler uppgifter i deras ansökan om marknadsgodkännande för behandling mot ögonsjukdomar. Och på rekfronten, Adnote tappar 3% när de får säljstämpel av Handelsbanken. Åt andra hållet rör sig Volati som får köpstämpel av Nordea och den aktien är upp 3,5%. Men i kort, Stockholmsbörsen är fortsatt munter och stiger i alla fall över 0,5%.
Påminner om att Getinge och Sandvik rapporterar senare idag. Vi återkommer till dem i börskoll. Borde vi ha rapporteringstvång innan 07 så att alla är lika?
Ja, men jag kan alltså tycka det, för det är inte alla som har möjlighet att sitta framför en börsskärm och handla på en rapport eller sälja för den delen. Så att jag tycker det för liksom transparensen och att alla ska ha samma möjlighet så bör man kanske göra det under icke-öppettider så att säga.
Andra senare, men det är intressant under icke-öppettider. Å andra sidan så hinner man inte läsa när allting kommer på en gång. Ett problem tycker jag är att vi har rapporteringen för koncentrerad. Dina tankar?
Man talar ofta ibland styrelser att vi måste jobba och göra vårt jobb och sen ska rapporten ut strax efteråt. Och ska den ut klockan 07.00 måste vi träffas midnatt och under varje timme sitta med våra bolagsstämmor eller vad heter det, möten, styrelsemöten. Det kan vi inte göra. Så att någonstans är reglerna inte matchar mot verkligheten. Jag tror att man måste låta styrelsen jobba dagtid och låta rapporten komma hem ut på morgonen. Det är absolut önskemålet.
Eller släppa vi 18.00 då kanske?
Efter arbetsdagen? Ja, ja, ja absolut.
Så jag är ju amerikanerna. Ja. Det är trevligt. Jag sitter klockan 22 och tittar på CNBC. Mm. Det är TVs amerikanska motsvarighet. Lars Wingefors är nog ett undantag mot det där resonemanget. Han orkar jobba hela natten och köra styrelsemöten.
Jag upplever att han inte orkar jobba hela natten. Jag tycker han ser ganska trött ut på morgonen när han brukar köra sina rapporter. Nu hade vi en stillbild på honom så idag vann han matchen. För vi såg inte honom live, noterade jag.
vann matchen på börsen också. Embracer upp kraftigt förstås efter nyheten om att bolaget ska delas upp i tre olika delar. Nytillkomna tittare så kan jag säga att vi har en trevlig intervju med Lars Wingefors på sajten di.tv. Nu ska vi gå vidare. Vi ska runda av vår pinpoint-resa genom att titta på småbolagen. Vanlig prognos som jag nästan börjar bli lite trött på är att det här nu vänder det för småbolagen. 2023 skulle bli småbolagens år. Nu ska 2024 bli småbolagens år. Vad ger dig fog för detta?
Ja, men precis. Man har pratat om det länge nu, men nu tycker jag att det är än fler röster som höjs inom just småbolagen, både bland våra investerare på Pinpoint men också generellt på finansmarknaderna. Och vi har en graf på att visa vad tillväxten förväntas bli. Vi ska ha en annan graf.
Ja, det där ska vi komma till strax. Fyra bolag, inte jättesmå men medelstora. Jag tror vi har en på prognoser för småbolag, men annars får du berätta om hur det utvecklas.
Ja, men precis. Så bland våra då 14 000 investerare så förväntar sig investerarna att de små bolagen, och vi har gjort instruktioner på att ett småbolag har ett börsvärde på under 5 miljarder, och de förväntas växa större än vad de större bolagen är. Och det är ju rätt intressant, precis som du nämnde. Man pratar om att ja, men nu är det renässans för de här. Men jag menar, småbolag har ju gått lite tuffare historiskt. Har liksom haft det svårare att hantera högre finansiella kostnader och volatilitet på marknaden med mera. Här ser vi även grafen då. Så att vi ser ju helt enkelt att den förväntade resultattillväxten är hela 16,6% för de mindre bolagen kontra då de större bolagen på då ett börsvärde över 5 miljarder på 8,4. Så att den förväntar man sig dubbelt så stor tillväxt. Ska dock tillägga att vi sa ju det att inledningsvis aggregerad nivå omkring 350 bolag har vi ett konsensusestimat för. De här mindre bolagen har vi inte lika många bolag som baserar datan på det. Men det är ändå rätt indikativt på att marknaden förväntar sig att de mindre bolagen ska växa.
En liten fråga där bara. Har de någon slags kvalitetskoll att de är lika duktiga på att följa och prognostisera små bolag som stora bolag? Eller är det så att de är lite närmare sina små bolag som är lite mer lojala eller hemmablinda?
Jätterelevant fråga, precis som du säger, att folk som kanske har investerat i Castellum så är det inte lika essentiellt att göra dina kvartalsestimat med mer. Man vet att hyresintäkterna kommer vara 5-10%. Så jag skulle säga generellt så är investeraren mer benägen att följa sina små bolag, och vi viktar ju alla estimat på Pinpoint, det vill säga om man lämnat estimat på bolag och varit väldigt träffsäker, då får du en större viktning till det här konsensusestimatet. Och där skulle jag säga att just i de här mindre bolagen så är det många som verkligen följer bolagen med punkt och pricka.
Är det sant att jag är nollviktad, att min estimat tas bort direkt?
Om du inte har ett konto, så om du är helt ny på Pinpoint så tas du bort, eller du får en extremt liten viktning ska jag säga. Vi har algoritmer som påverkar det där, men du kommer få en otroligt liten viktning. Men om Claes å andra sidan har lämnat 20 estimat och varit väldigt träffsäker och du då har lämnat 20 estimat och inte varit lika träffsäker, ja, men då kommer Claes då i det här fallet ha en väsentligt större viktning till.
Kämpa på i tipset.
Ja, typiskt, det är min reflektion. Vi går vidare. Vi hade fyra bolag som jag antar kan definieras som småbolag. Vad som är ett småbolag är fortfarande något som övergår mitt förstånd. Men vi tittar på New Wave, Björn Borg, Revolution Race nere till vänster i lite mindre stil och Phoenix Outdoor, Fjällräven.
Och det här är ju fyra konsumentrelaterade bolag. Vi såg i den förra grafen aggregerat att man förväntar sig ganska stor tillväxt här. Som du nämnde, bolagen New Wave Group, Björn Borg, Revolution Race och Phoenix. Vi noterar i alla bolag utom Phoenix så förväntar sig marknaden en tillväxt. I Revolution Race är det hela 25% resultattillväxt och 20% i omsättningstillväxt. Men i Phoenix fall så ser vi att man förväntar sig en negativ tillväxt. Kanske inte så konstigt. Man missade förväntningarna ganska kraftigt i den förra rapporten för Q4. Och vi ser även att man har haft en fallande rörelsemarginal under hela 2023. Björn Borg å andra sidan släppte en väldigt stark Q4. Vi ser också att rörelsemarginalen den är nästan på väg upp mot 2021 nivåer. Vi pratar just om köpkraft med mera. Det blir lite återigen då, varningsfinger här. Men Revolution Race har gått väldigt starkt sista tiden. Så att, kan man möta upp de här förväntningarna? Det blir den stora frågan.
Staplarna längst till höger är estimaten alltså, och utfallen är alla andra staplar. Tänker jag rätt då?
Det är korrekt. Så alla andra staplar är rullande 12 då på net sales och EBIT. Förutom New Wave där tittar man på vinst per aktie, alltså vinsten. Och precis som du säger, man noterar i den högra grafen att New Wave förväntas växa med 2,2% i omsättning och drygt 3,6% av resultatet.
Ja, jätteintressant. Tråkigt för Phoenix att det är så motigt. Jag vet inte om det är globalt försiktiga konsumenter eller bolagsspecifika problem som ligger bakom här.
I det här fallet så verkar det snarare vara lite bolagsspecifikt om vi tittar på att andra vet du, konsumentbolag presterar ju ganska bra siffror. Men det är klart de figurerar på en också globala spelplan så att det kan vara.
Ja, det var min reflektion. Ja. Värt att fundera på.
För de andra bolagen är mer svenska, eller hur?
Mycket mer svenska.
Så det är en bild av svenska konsumenten vi har här egentligen.
Ja, om inte annat nordeuropeiska skulle jag säga. Revolution Race är väl ganska tyskt. Nu blir det snillen spekulerar, jag måste läsa på här. Men Fjällräven finns, kan man köpa i New York, så det är globalt.
Mm. Framförallt nordiskt är det ju. Men absolut, det ger lite fingervisning om den svenska konsumenten, det tycker jag.
Hörrni, mycket att hålla koll på inför kommande rapportsäsong. Hoppas ni har blivit förvirrade på en högre nivå tack vare dagens börsmorgon. Stort tack säger vi till Claes Hemberg på Claes Hemberg AB och Robin Berglund på Pinpoint. Med det så tackar vi för dagens sändning. Gabriel Mörkvist heter jag. Häng med oss i Börskoll klockan 14 och imorgon igen när vi drar igång en lite tidigare sändning för att fånga in rapporterna. Du hittar veckans sändningstider Rapportmorgon på DITVs Twitterkonto. Välmött i Arla morgonstund imorgon. Lycka till resten av denna måndag.
När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. Ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här airfryern kittlade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. 5 stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Clas Ohlson Kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!